Jag ska läsa ifrån Johannes evangeliet kapitel 17, vers 9-11. Jesus sa, jag ber för dem. Jag ber inte för världen, utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen och jag kommer till dig. Helige Fader, bevara dem i ditt namn. Det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett. Församlingen låg troligen i trakterna kring Efesos, som låg i nuvarande västra Turkiet. Församlingen fanns för cirka 1900 år sedan ungefär, alltså cirka 70-80 år efter Kristi död och uppståndelse. Församlingen har någon slags koppling till aposteln och lärjungen Johannes. Kanske var det han som grundade församlingen och berättade för dem om Jesus. På något sätt så har den här församlingen fått höra budskapet om Jesus via Johannes. Och det är troligen den här församlingen, den här gemenskapen, som håller vittnesbördet om Johannes väldigt högt. Som ligger bakom det här vackra evangeliet som vi kallar Johannesevangeliet. Och dagens evangelietext. Jag har nu nämnt det för att jag tycker att Johannes evangeliet är ett särskilt vackert evangelium. Och har du fortfarande inte läst Johannes evangeliet, så gör det. Och har du läst det, så läs det igen. Det är vackert skrivet. Och vill du ha hjälp att veta vad du ska titta efter i Johannes evangeliet, prata med mig så ska jag hjälpa dig att leta efter och hitta de här vackra bitarna. Den johanneiska församlingsgemenskapen skriver inte evangelium som de andra gör. De skriver inte evangeliet som Matteus, Markus och Lukas gör. De har skrivit in sig själva i texten på ett mycket tydligare sätt. Ibland lite obemärkt och ibland ganska tydligt så ser man att det finns en gemenskap, en redaktör, ett vi som skriver. Det är också det enda evangeliet som ger någon form av tydlig tecken på varifrån det här budskapet kommer. Vem det är som har förmedlat det. Att det är just Johannes som har förmedlat. De gör det ganska skickligt, för de gör det utan att få ta särskilt mycket av berättelsen sådan som den är. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen, utan för dem som du har gett mig. Så åsyftas givetvis de första lärjungarna. Men inte bara det. Det är meningen att läsaren som läser det här evangeliet ska förstå att det är nu också jag, vi, den kristna gemenskapen som Jesus talar om. Texten är ute efter att bevara något ursprungligt. Någonting som tog sin början mellan Gud, Fadern och Jesus, sonen. Tillsammans med de första lärjungarna. Och som nu ska sträcka sig in i den här församlingens gemenskap. Och vidare ut till andra församlingar. Ända till idag, till vår församling. Motiveringen till enhet bland de kristna lärjungarna. Både de första lärjungarna och lärjungarna i den här församlingen. Och till oss idag. Motiveringen till enheten bland dessa är enheten mellan Fadern och Sonen. Jesus säger, bevara dem i ditt namn. Så att de blir ett. Liksom vi är ett. Fadern, Sonen och även Anden är ett. En enhet. De är en enhet. Men de är inte eniga. De är inte exakt lika. De har olika sidor eller funktioner eller vad vi ska kalla det. Men de är en enhet. Vi kallar den Gud. Skillnaden mellan enhet och enighet är stor. Och när det kommer till dagens tema, enheten i Kristus, så är det viktigt att vi förstår den skillnaden. Vi kan ta ett vardagligt exempel. I ett äktenskap eller i en familj så är man förenade med varandra. Man är en slags enhet. Familjen, det är en enhet. Oavsett hur den ser ut egentligen. Och i en familj så är man sällan eniga om allt. Eller hur? Det finns skillnader. Man kan tycka olika om många saker eller man kan vara överens om det mesta. Men för att vara den här enheten, familjen, så krävs det inte att vi alltid är eniga med varandra. Tänker jag på min egen familj med mina barn så är det väldigt tydligt att vi inte är eniga så ofta. De vill ofta tvärtom mot vad jag vill. Men vi är ändå en enhet, en familj. Och det strävar vi efter att vara. Vi är en enhet, men det råder inte enighet. Dagens texter som jag har läst är flitigt använda i olika ekumeniska samtal mellan olika kyrkor och kyrkofamiljer för att söka någon slags enhet. Den eftersträvan har ofta varit färgad av önskan att även nå enighet. Många är det som tycker att det borde väl bara behövas en kyrka som alla kan vara med i. Ofta är det då de som tycker att det vore bäst om alla närmade sig just min kyrka. Och att alla hade mer av den teologi som vi har i vår kyrka. Eller den tro som vi har. Det bästa vore om alla trodde som jag. Då skulle världen vara mycket lättare. Då uppnår man enhet i Kristus, finns det de som menar. Men när jag hör temat enheten i Kristus, hör jag just enhet och inte enighet. Jag tror och jag tycker att det är bra att det finns olika kyrkor. Kyrkor som tänker annorlunda. Kyrkor som har olika uttryck. För vi människor är ju annorlunda. Vi människor har behov av olika uttrycksformer och av att tänka och förhålla oss på olika sätt. Men det behöver ju inte betyda att vi inte kan vara en enhet i Kristus. Precis som med min familj så tycker kyrkorna inte likadant i alla frågor. Eller uttrycker sig på samma sätt. Men vi borde kunna ha kärlek och respekt till varandra. Precis som man bör ha i en familj. Det heter ju att vi är bröder och systrar i Kristus. Vi behöver inte sträva efter enighet. Men vi måste förstå att vi är en enhet. Vi är ett kristet folk inför Kristus. Det är ju säkert så att det finns en objektiv sanning och ett sätt som är rätt. Och att det finns hos Gud. Ja, man kanske till och med kan säga att det är Gud på något sätt. Men jag är inte lika säker på att när vi plockar ner den här sanningen, eller det här rättet så att säga, så jag är inte lika säker på att det ser likadant ut för oss var och en. För vi är olika, även om Gud är densamme. Precis som Gud kan vara treenig så kan vi som kristenhet och mänsklighet vara flerenig. Det vill säga tänka och tro olika men ändå vara ett i Kristus. Om ni vill problematisera detta mer med mig så kan vi göra det efteråt. Det skulle jag tycka var jättespännande. Här i församlingen i Slottshagskyrkan så har vi påbörjat ett arbete med våra stadgar och med vår församlingsordning. Som vi kommer arbeta med under det kommande året. Det är styrelsen som har påbörjat och det kommer komma ut på församlingsmöten och så ganska snart. Vi behöver uppdatera våra stadgar och vår församlingsordning sen vi gick med i Ekumeniakyrkan. Och se över vår identitet, vad vi som gemenskap står, vad vi vill i olika frågor. Ett spännande arbete som vi kommer ha tillfällen tillsammans att samtala om. Att tillsammans söka Gud. Och det är ett sätt att försöka identifiera vår enhet som församling. Men vi måste ju inte heller här tänka enighet. Vi måste inte bli lika. Vi måste inte gilla samma saker. Vi behöver inte tycka lika i alla saker. Men vi behöver lära oss förstå att vi är en enhet tillsammans. Vi är en del av samma familj. Och för att få och nå enhet så behöver ju alla få känna att de tillhör familjen. Det ska bli ett spännande arbete som kräver ödmjukhet av oss. Ödmjukhet inför varandra och inför varandras tro. Men enhet i Kristus gäller ju inte bara innanför kyrkans väggar och här i församlingen. Det gäller ju faktiskt alla människor. För det är också en enhet att vara en del av människosläktet. Det är att vara en del av en enhet. Och även här behöver vi inte uppnå enighet. Det finns många människor och åsikter som jag inte håller med om där ute. Det här kanske ibland är det svåraste av allt. Att inse att varje människa jag möter är en del av samma enhet som jag själv. Jag tror det är svårt. Vi är på toppen av en valrörelse i Sverige. Och nästa helg ska vi välja vilka som ska styra vårt land och vår stad. Och våra regioner och landsting de närmaste 4 åren. Och här sätts ju vår ödmjukhet och respekt för varandra på prov. För det är många som tycker väldigt olika. Det är en konst att debattera och diskutera och samtidigt vara ödmjuk. Vara ödmjuk för att ens motpart tycker att den har rätt och respektera det. Menar jag då att det är lönlöst egentligen att diskutera frågor om tro och politik om nu alla har rätt på sitt sätt? Inte alls. Det handlar om att ödmjuka sig själv och inse att jag kanske inte heller har rätt alla gånger. Det handlar om att våga öppna upp sig och låta sig våga förändras. Jag brukar lite skämtsamt säga att det enda jag är 100% säker på är att jag har fel. För jag känner inte hela sanningen i Gud. Den är för mig förborgad. Jag har för mycket av mitt eget raster. Jag är påverkad av mitt eget jag, mina egna upplevelser och mina egna tankar. Men jag kan inte heller tro och tänka eller tycka på något annat sätt än vad jag gör just nu. För då skulle jag ju göra det. Om jag tyckte något annat var mer rätt så skulle jag ju tycka så, eller hur? Men om jag ödmjukar mig i mötet med andra människor och försöker att söka sanningen tillsammans. Inte i enighet, men som en enhet. Då är jag öppen för att Gud kan tala till mig genom andra. Och tillsammans så söker vi Gud, tron, sanningen. Det som är det bästa för Sverige, för Helsingborg. Om jag tänker på den kärlek och respekt som behövs för att enheten, familjen, ska fungera, så tror jag det är precis samma sak som behövs för att enheten församlingen, enheten Sverige, enheten mänskligheten ska fungera. Tänk vad annorlunda världen kunde se ut om vi förstod och respekterade att vi var en del av samma enhet, en del av samma folk. Kanske är det till och med så att det är vi som har det bäst ställt i världen, i Sverige och i Helsingborg, som behöver förstå det allra mest. Det handlar om att möta varje människa med kärlek och respekt. Det är vårt uppdrag som kristna i världen. Att visa på enheten i Kristus. Det gäller i familjen. Det gäller i församlingen. Det gäller i den världsvida kyrkan. I vårt samhälle och i hela världen. Vi ska idag tillsammans få fira nattvard. Det är ett fantastiskt tillfälle att få visa på den enheten. Att tillsammans få gå fram och ta del av samma bröd. Tillsammans få gå fram och ta del av Jesus Kristus. Och bli just det. En enhet i Kristus.